Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag måste erkänna en sak. Jag har de senaste veckan lyssnat väldigt mycket på Yasin och jag är helt hooked. Jag är helt hooked. Snubben har talang. Han är sjukt jävla duktig. Och jag lyssnar på honom på gymmet. Jag lyssnar på honom hemma. Speciellt den senaste skivan La Dame Bleue. Sjukt bra.
Alltså Yasin.
Yasin Byn.
Yasin Mohammed, han gangsterkillen som tillhör Shottaz.
Ja.
Du lyssnar på honom.
Ja, han är sjukt duktig.
Look at Hanif's face.
Ja, ja, du får ju lyssna på vem du vill. Så jag vet inte vad som har hänt. Hur länge sedan var du var polis egentligen? Men på riktigt. Gräns. Hallå, det finns en gräns. Måste hålla gränsen.
Nej, men kolla, jag kan lyssna på Yasin och tycka han är sjukt duktig. Men när jag lyssnar på honom och när han rappar om att ännu en grabb har blivit skjuten till döds och våldsspiral och han sjunger om att man kan inte släcka bränderna i min Notre Dame. Jag kan ändå, medan jag lyssnar, tänka, fan, det var en duktig text.
Bra, ja, det var bra beats. Sagt. Ja.
Ja, exakt. Men Yasin, du med och tänder eld på ditt Notre Dame.
Mm.
Du är våldsspiralen. Du var med och sköt säkert den här snubben som du rappar om. Du är en del av problemet. Men du är fucking duktig också samtidigt.
Men upplever du att, kan det vara så att om man inte är med i det här, om man inte har det här kring sin vardag, då kan man skapa en distans och då är det lite lättare att lyssna på det. För mig är det nästan otänkbart att lyssna på det. För jag lever i den här miljön kring vad de här gör. Trösta mammor som förlorar sina söner. Och jag bara känner en avsmak bara när jag tänker på att de här kan producera musik kopplat till vad de egentligen gör. Och att det hänger ihop, att det finns en kretslopp. Alltså det går inte att separera de här två delarna från varandra. Det är det som bland annat Ashkan vill säga att man ska kunna göra. Jag ser ingen separation med de här, utan jag ser en person som är med och bidrar till där vi befinner oss i våra utsatta områden.
Vi sitter på läktaren, du sitter inte på läktaren. Du är med i matchen.
Tänk om det du ser är fel.
Hur då?
Men du säger att det går inte att separera på Yasin och liknande musik från den här hemska verkligheten du ser. Vad är det du tror kommer hända om man nu separerar på det? Hur man nu ska göra?
Vi kan då.
Alltså om vi låtsas att man kan. Alla Yasins får musikproduktionsförbud.
Nej, men det är det här som jag upplever i diskussionen. Att du skruvar till det på ett väldigt konstigt sätt. Jag pratar aldrig om förbud. Och det är där du vill ta diskussionen varje gång.
Nej, nej. Jag säger vi hypotetiskt antal.
Men varför ska vi ens hypotetiskt antal att någon ska förbud?
Men vad vill du då?
Jag vill bara att vi ska vara kritiska och se den helheten som det befinner sig i det här. Det vill säga att vi, när vi pratar om musiken så ska vi också ta upp den andra sidan. Så att vi tar fram båda två. Och inte börja prata om att de här är bara förebilder och talanger utan att kunna nämna det andra.
Men Hanif, tror du att vanligt folk orkar? Tror inte du att vanligt folk ser på Scarface och tänker hej, bra film, Pacino spelar riktigt bra. Sen vill man fortsätta med sin dag, gå på gymmet och äta mat.
Jo, jag förstår det. Och det är det här som gör min frustration. För att jag menar på att de problem som vi har i vårt samhälle idag, för att vi ska kunna lösa de här problemen så måste vi på något sätt alla vara engagerade på något sätt. Men när vissa personer ser det från distans och bara hej, det här är bara något som händer, det angår inte mig. Det är då det blir frustrerande för mig, för att i min värld är lösningen att alla måste hjälpa till. Alla måste vara med och bidra på något sätt till att kunna få utveckla den här förändringen. Och det ser inte jag, och jag ser framförallt att majoriteten ser det här, sitter på läktaren och tittar på och det käkar popcorn till kring allting det som har hänt, och det är det som gör mig frustrerad.
Har du köpt kläder från H&M någon gång?
Nej, aldrig.
Han vet vad det här är på väg.
Men det här är så typiskt dig, Mustafa, när vi diskuterar. Vi har en komplex diskussion och du, alltså det här är så här
med
återkommande.
Med många mekanismer.
Det är många mekanismer.
Shout out to husblätternas riksförbund.
Men återkommande när vi har så här komplexa diskussioner så ställer du så här dumma frågor som finns enkla förutsägbara svar på. Och jag vet vad du ska säga. Så jag kommer svara ja, och när jag säger ja då kommer du säga så här, ah, där ser du. Då innebär det att det är samma sak där och där och där.
Men du är en del av problemet också. Om du har en iPhone, vilket du inte har, en Samsung, men handlar du kläder på H&M, de gör sig i
Men nu
i
gör du det igen, nu relativiserar du ett fenomen som är min vardag, och det är det som är frustrerande. Att jämföra med H&M och iPhone, det finns inte i min
Varför?
Värld. Därför att, så här, senaste veckan har jag återigen jobbat. Alltså det var förra veckan, nu den här veckan som har varit, så har jag varit återigen kommit till jobbet, och vad får jag veta? Vad händer, tror ni? Varje ny vecka händer det någonting nytt i våra förorter. Vad är det som händer?
Jag läste någonting om en blodig tisdag när de är järva stoppade.
Ytterligare en människa, ytterligare en person mördas.
Mm.
Ytterligare en mord.
Men okej, du vill inte ha förbud, säger du, vilket är bra. Och så säger du att nej, det du vill är att folk ska vara medvetna och tänka på att det finns två sidor av det här. Och så säger du att alla måste bidra.
Mm.
Bidrar jag då, om jag lyssnar på Yasin och älskar hans musik, och en gång i veckan skriver en Facebook-uppdatering där jag säger jag älskar Yasin, men jag är medveten om att det finns en mörkare sida bakom det här. På vilket sätt har jag bidragit då? Vad
men om du är med,
jag förstår inte vad du vill.
Jo, men om du säger så här att det finns en mörkare sida, då har du bidragit lite grann till den beskrivningen.
Vad är det jag har bidragit till?
Genom att beskriva att det finns en annan sida av det här.
Ja, men vad har jag bidragit till för förändring?
Då har man i vart fall gjort det medvetande att det är någonting mörkt där som vi måste alla uppmärksamma. För det kan inte bara vara så att man förskönar.
Men förortsgangsten skiter fullständigt i vad jag skriver på Facebook.
Fast det är inte sant. Okay. Det är det här som är problemet. Utan de här människorna till stor del är ju så att när de börjar få cred av etablissemanget eller av andra personer och för att de gör någonting som är duktigt och bra, så ser jag att de tänker så här, men fan vad häftigt, vi fortsätter med det här sättet, den här livsstilen. Och i deras värld, enligt min uppfattning, så gör inte de separation mellan musiken och deras livsstil i helhet, det vill säga allting. Alltså att de är med och terroriserar människor.
Okej, men om ni menar så här. Jag lyssnar på Yasin. Jag tycker han är talangfull, han är duktig. Men jag vet också att han är hycklare. Han är en del av problemet.
Vi kan gå in på vad de gör. Vad den här gänget som egentligen jag inte ens vill namnge dem. Vad de har gjort. Mm. Hur det ser ut historiskt. Senaste anklagelserna. Vad är den senaste anklagelserna mot Yasin till exempel? Vet ni det?
Det var kidnappningen av Einar, va?
Och vad är det som har skett med kidnappningen? Vad har hänt? Vad har de gjort med honom? Vad vet ni då? Vad de har gjort med honom?
Vad har de gjort?
Men vet ni då?
Nej, jag vet inte.
Och det är det här som är frustrerande.
Jag förstår, men
de har ju frihetsberövat honom.
Ja, det vet vi.
Han har ju inte gjort det, utan uppgifterna som gör gällande det är att han har, vad jag förstår, beställt det här. Och jag har sett de här videoklippen sen tidigare, att de har gjort liknande med andra gangsterpersoner. De har frihetsberövat en person. Föreställ dig att det skulle vara ditt eget barn.
Jag håller med
de frihetsberövar. Okay, ja. De frihetsberövar, vänta, låt mig prata till dem. De frihetsberövar.
Har inte sagt någonting.
De frihetsberövar. Tar de något till något speciellt område. Filmar.
I'm going to take your side. don't worry. Okay, but I mean, there is a point in saying that liking this music or praising this music can contribute to a glorification of a culture that is problematic. So there is this point of view as well, which actually I think it is a good point. And also, like, if we don't talk about bans and forbidding stuff, that's not necessarily the same as to stigmatize and try not to normalize something that is harmful and destructive.
Okej, okay, det är två saker.
Ja.
Första saken som jag inte fattar alls, det kanske du kan hjälpa mig med, Hanif. Om du är gangster, rappare och utövare av gangsterhandlingar, varför beställer du ett jobb där du kidnappar en annan rappare? Varför ville de ha Einar i förvar? Är det så att han inte ska kunna göra musik? Varför har de lagt honom i en låda?
Det är Tupac och Biggie.
Fast det är det här som är problemet. Du ser ju inte, för dig är ju det här bara artisteri. De håller på, det här är konst. För dig är det här ett konst. För de här personerna så är det inte bara konst, utan det är deras verklighet. Om Einar kommer ut dit och bara säger någonting till med att han äger eller att det är han som är lite snäppet bättre, de här människorna tar illa vid sig och de kommer vidta åtgärder. För dem så separerar inte de mellan verk och verklighet.
Jag är fullt medveten, jag ser inte alls det bara som konst. Jag är fullt medveten om att vissa av de här gangsterrapparna är riktiga gangsters och de fuckar upp människors liv. Jag har aldrig förnekat den biten.
But do you see, like, the connection between the music and culture?
Jag kunde teoretiskt se kopplingen mellan att okej, det låter logiskt att om de här gangsterrapparna får cred i etablerade medier, det kommer hjälpa deras olagliga verksamheter. Makes sense. Men går du och kollar på datan så stämmer inte det. Det är inte sant. Det är bara en fantasi.
Vad menar du? Att den,
ja, men kolla, det här har ju hänt i USA en gång redan. När gangsterrappen föddes i USA så finns det en tydlig tidslinje på när gangsterrappen började växa, när den blev stor, när den slog igenom, när den exploderade, tills att den nådde en punkt där det var den mest konsumerade genren inom hiphop. Och hiphop är en väldigt stor genre när det gäller konsumtion. Och om du följer data på till exempel gängrelaterade våldshandlingar, antal gäng som finns, antal människor som är medlemmar i kriminella gäng, om du kollar på alla de här siffrorna, då borde ju de ha exploderat.
Menar du med att explodera?
Att gängskjutningar skulle gått upp i taket, att gängmedlemmar skulle öka.
Okej, okay, redan där kan vi stanna.
Okay.
Om vi bara byter ut att det här är gangsterrappare och tar att det skulle vara Hells Angels. Ta det som ett exempel. Hells Angels, det är en anonym organisation. Sen börjar det pratas mer och mer om att de här är väldigt våldsamma. De gör det ena och det andra grejen. Och ju mer vi pratar om det så kommer de sätta skräck i andra människors ögon.
Mm.
Och nästa gång när de tar upp luren och ringer, förresten, har hört talas om oss? De pratar om oss överallt. Så kommer de skapa mer fruktan, mer skräck, och de kommer få på så sätt utvinna terräng och vinna mark. Och i dagsläget som vi pratar just nu så är inte de här gängen bara kopplade till Järvaområdet, utan de här har expanderat och de finns inte bara i Sverige, utan de har också växt i Europa. Det finns alltså hangarounds runt omkring i Europa. Varför? Jo, för att de uppmärksammas om och om igen. Så visst, du kommer kanske inte kunna se det på någon statistik, men våran underrättelseuppslag gör gällande att den här informationen, det är så lätt för dem att kunna utöka sin verksamhet. Det räcker med för dem att de tar fram telefonen och så bara ringer ett samtal. Du förresten, har hört talas om oss? Det är jag från den här personen, från den här gruppen. Och sen så kommer de att hota fler och fler. Det är därför det är problematiskt. Men låt mig också, jag har själv tänkt på det och jag inser vad det riktiga problemet egentligen är. Och det handlar egentligen, så som jag ser det, en frustration för hur rättsväsendet och svenska samhället i helhet har en oförmåga att kunna ta hand om de här problemen på allvar. Det vill säga att man sätter hårt mot personer som begår övergrepp och mördar andra människor. Och i och med att inte vi lyckas stävja det här så fortsätter de att kunna göra reklam om och om i media överallt. Och det är det som blir frustrerande, för att vi inte får tag i de här människorna.
Nu har ju Kronofogden gått efter Yasin, hans Steam-pengar. Och alltså stoppat överföringen till hans konto i och med att han har skulder hos Kronofogden.
Och det är det som är ytterligare ett problem. Det går inte att kunna sammanställa. En del av de här pengarna som de får är Steam-pengar. Mm. En del av de här pengarna som de har är ju rena utpressningsärendet. Vi kan inte se skillnaden. Vi har beslagtagit massor med pengar från olika personer som är misstänkta för grova brott. Men de har fått tillbaka pengarna i tron att det är Steam-pengar. Så det är också en del av kretsloppet.
So if I blame this on you for starting this conversation again. But I can also see a pattern. Du plankar. What's happening to you, man?
Fan, när vi har börjat umgås med Chang så har vi alla blivit radikaliserade på olika sätt.
Men jag, det är fortfarande inget belägg enligt mig. Jag ser datan visar att gängrelaterad verksamhet ökar inte.
Vad menar du med att det inte ökar?
På alla sätt du kan mäta det så ökar inte det.
Men bara för att du inte kan mäta visad statistik innebär att det inte har skett?
Nej, det gör det inte.
Nej,
men jag kan inte acceptera policy som går ut på en idé, en fantasi som inte går att belägga. Ditt enda motargument är så här, vår underrättelsetjänst säger.
Ja, men för
so what? Vad betyder det? Hur säger den det? Hur vet ni att bara för att du får cred i media så kan du expandera din verksamhet? Hur vet du att det inte bara är en korrelation? Hur vet du att det finns en faktisk kausal koppling mellan de sakerna? Du vet inte det?
Nu när du pratar om de här begreppen så blir jag förvirrad i mitt huvud. Men om jag säger så här att jag har... nu tar inte jag just det här tillfället och Yasin som exempel. Men om jag i förtroendesamtal får höra att de här personerna ringer telefonsamtal och de lyckas på något sätt övertala människor att lämna över pengar... så ser jag det att det finns en koppling. Alltså i min värld så finns det en koppling med att kunna göra det och att kunna vara känd för allmänheten. Hänger du med?
Jag hänger med.
För vi har andra grupper, gänggrupper som inte är känd för allmänheten. Om de ringer upp och säger hej förresten, jag tillhör det här gänget. Så kommer de, så är det inte alls lika troligt att de får med sig, lämna över pengar. För de är inte kända, för media har inte kommit i kontakt, de känner inte till om dem. Och då kommer de inte ha det lika lätt. Men utifrån det polisiära perspektivet så är det vedertaget. Det är därför vi försöker undvika att nämna ens deras namn på deras gäng. För att det, varje gång man namnger gängen så är det att göra reklam för de här gängen. Och det är därför vi undviker att göra, och det är därför vi är kritiska egentligen mot media varje gång de namnger dem. I min värld så har jag aldrig frågasatt den forskningsmetoden, utan jag har tagit det för sanning.
Men är det samma sak om man namnger IS och Al-Qaida och talibanerna?
Ja, faktiskt.
Man ska inte namnge dem?
Man måste ibland namnge dem, absolut. Men ibland så tror jag att man hjälper mer än man hjälper genom att göra reklam för de här grupperna. Sen så tror jag att det finns en skillnad kanske mellan IS och Al-Qaida och de här grupperna. För i min värld, jag kan ha fel, jag har inte tänkt färdigt om de här tankarna, så bygger ju de här gängens arbete på rykten om dem. Det är i för sig IS också. Det är därför de filmar sin handling och lägger ut det och sprider. Och vi är med och bidrar och sprider det. Och på så sätt så är vi med och också sprider skräck. Det är därför många som känner en sån otrolig fruktan för just IS.
Men om vi ändå nu pratar anekdotiskt. Jag har svårt att tänka mig, det är bara en hypotes jag har, att om någon person ringer mig och säger så här, men Ashkan, du driver en kemtvätt, säger vi. Det vore hemskt om någon kommer och tänder eld på din kemtvätt, men om du betalar oss så kan vi se till att det inte händer. Om de nämner ett namn som jag kan googla upp eller inte, jag kommer bli lika skitskraj oavsett.
Just det.
Jag kommer ju antingen betala eller gå till polisen, jag vet inte vad jag hade gjort.
Så... Och då är det ändå bara du som har lätt att bli skraj för sånt. Då är du är ändå en lätt rädd, alltså du är lätt att bli rädd.
Jag är såklart, jag är skiträdd för gangsters.
Ja, men det finns andra personer som inte är lika rädda, men när de hör, det här namnet känner jag igen. Och så googlar de upp det och visar sig att det finns jättemycket information. Då har de mycket lättare att trilla dit.
But actually the comparison with ISIS also was interesting. what do you think about jihadi propaganda in the form of music, for example? Do you think that could contribute also to, like, basically recruitment or the glorification of this culture in a way that can propagate it?
Jag tror så här, propaganda blir alltid mer effektiv om jag kan sprida propagandan och säga det här har staten förbjudit. Då blir det mycket mer intressant. Eller det här vill inte folk att du ska lyssna på. Då blir den propagandan mycket mer slagkraftig.
Det är som, det är som de här, i Frankrike får man ju inte förneka förintelsen. Mm. Gör du det så blir det som en slags hets
mot
folkgrupp.
No, but actually, these are also two different things. To forbid by law is one thing, but to stigmatize is another thing.
So it's like stigmatized,
for example, to like deny the Holocaust, yeah? Even if it's not necessarily forbidden, yeah. And this is, I think it's good.
Jag håller med om att det är bra. Jag håller med om att det är bra. So, men att lagstifta det.
Yeah, yeah, but exactly. But don't you see that there could be also a point to stigmatize this culture in that way, in the form of their music? Not forbid, not to ban, but to stigmatize it.
Hur stigmatiserar man Yasin då, till exempel? Som vi inte gör nu.
Nej, men nu gör vi det. Till exempel om vi skulle kunna gå in på detaljerna kring vad de har gjort. Om jag skulle ta fram ärenden kring, vad heter det, kidnappning, när de har kidnappat personer. Nu är Yasin i frågan inte dömd i det här, och det är viktigt att komma ihåg. Och jag vill egentligen undvika att prata om enskilda personer, för att jag tycker det blir fel. Jag vill inte outa enskilda, utan jag vill outa egentligen fenomenet. Men om vi tittar på vad de egentligen exakt har gjort, kan till och med spela upp och visa att det här, så här har det gått till, och bara dra en parallell till den här personen och säga att, det, att Yasin är Yasin Mohammed och inte bara Yasin Byn. Hänger du med? Då skapar vi en, så som jag ser, en mer större bild av personen och vad den gör. Och då tror jag också att man kan tänka efter lite mer och reflektera och fundera över det.
Okej, okay. What do you think about this music? Somebody made a remix of one of the ISIS most famous propaganda songs.
Ja, what do you think? Jag vet ju inte vad de säger.
They are talking about butchering people, basically. And this song has it really spread widely. And I would say that this contributed to the increase in the culture of ISIS and jihadism. And I don't think this is a good thing. Banning is another thing, like I said.
Det är ingen här som tycker att någonting ska förbjudas. Exactly. Det är viktigt.
But sometimes people mix these two things, stigmatization.
Ja, men vi lämnar det bakom oss. Ingen vill förbjuda. Mm. Okay? Så vi lägger det åt sidan. Mm. Ingen vill förbjuda någonting här, bland oss i alla fall. Mm. Så okej, okay, det där är ju stigmatiserat. Jag kan inte sitta på tunnelbanan med högtalare och lyssna
and
på
I think
det där.
That's good.
Ja, jag tycker också det är bra.
Mm. Although I would do that.
Du skulle gjort det. Ja, men
och samma sak skulle vara om det skulle vara vit maktmusik. Alltså om det skulle vara vit maktmusik så skulle du inte kunna spela upp det på tunnelbanan och utan att få så här konstiga blickar. Vad fan är den här personen? Oh, och till viss del är de som håller på med vit maktmusik gör ju inte, eller jag har inte lyssnat så mycket på vit maktmusik. Men jag vill i min föreställningsvärld, det är inte så att de går och liksom sparkar på någon som ligger när jag spräcker någon skalle och sen så rappar de om det. Mm. Men
rappar Yasin om att skjuta sönder folk, slakta folk, spräcka folk skallar?
Jag vet inte, jag lyssnar inte på det. Mustafa, du Mustafa. Gillar Yasin så mycket. Vad sjunger han om?
Uppmanar han till våld?
Nja. Men fast det är inte samma sak. Inte uppmana, utan det är ju inte riktigt samma
han
sak.
Han säger till exempel så här, som är ganska snyggt faktiskt. Han säger, jag backar inte ens när jag tar sats. Det är coolt.
Men det där är polisen också. Polisen säger samma sak.
Ja.
Sen han säger, det enda gången vi backar det är för att vi ska liksom kliva på ännu hårdare fram.
Han säger,
har kopierat polisen rakt av.
Jag backar inte ens när jag tar sats.
But speaking about...
Det var en tung rad.
Eller
jag
hur?
Eller?
Ah,
jag
fuck you.
Vi måste... vi måste ha det mer sen. Vänta.
Vad heter
spills
det
mer kaffe... Här spills mer blod
än det spills kaffe på en arbetsplats.
Hur tungt är inte det?
Okej, jag är beredd då. jag är beredd då.
Jag lovar er, nästa vecka han kommer komma med Yasin kläder, Yasin keps, Yasin tröja.
Ja, men värsta är att när jag träffar dem på gatan så, hej Yasin, förresten, kan jag få din autograf?
Det är inte en slump att när jag debatterade det här på Radio Bulletin, jag gick och kollade så antal spelningar Yasin har, och sen gick jag och kollade lite så här vit maktmusik, för jag visste att det kan komma upp. Så får man, ska man få lyssna på vit, ska P3 Guld dela ut priset till vit maktmusikband också. Och så kollade jag Ultima Thule och jämförde deras siffror med Yasin. Så han äter upp dem till frukost, streamsmässigt.
Men vad tror du det beror på?
För att, vad hette den där låten du spelade förut?
La Dame Bleu.
La Dame Bleu. Så, nu gillar inte jag de flesta av låtar jag har lyssnat med Yasin, men den låten, den tar på en alltså.
Ja!
Den tar på en. Texten var faktiskt jävligt tung i den. Den var riktigt jävla tung.
Vad tror jag ska fan strypa dig efter den här?
Vad gör det? Stryp mig för att jag tycker om
och
konst.
Så ska jag vet du, när jag stryp dig, då ska jag lägga några rader. Och nästa gång vi spelar in, jag ska dra min känsla över hur jag kände när jag var tvungen att strypa dig.
Shia Martyr.
Speaking of criminality. There was a discussion about drugs on SVT, huh?
Yes.
And drug policy. Yeah?
Yeah, Sverige möts.
Can you talk about it a bit?
En grej först, det är att...
Våga inte snacka skit om polisen nu.
Va?
Polisen och svenska politikbranschen, eller vad vi ska kalla det, har målat in sig i ett hörn. På ena sidan pratar man om att vi ska stigmatisera Yasin, det är inte bra att sjunga om såna här saker. Å andra sidan låtsas man som att det går att trycka tillbaka narkotika på det sättet som Sverige har försökt göra sen årtionden tillbaka. Och bevisligen funkar inte det. Och när du har sådana här debattprogram, det är alltid samma jävla drama som kommer. Du har den här hårdföra, torra snuten. Vem var det som var med? Var Roberto Tomé?
Ja, från Göteborg.
Från Göteborg, som var i studion. Och han är säkert en jätteduktig polis. Men när du står som polis och klumpar ihop alla berusningsmedel till ordet narkotika, så tappar jag all respekt jag har för dig som analytiker av det här problemet.
Och alla unga som tittar på programmet, vilket de inte gör. Ja,
men de har internet. Men kollar inte på SVT. Men om de hade kollat.
Men utifrån det polisiära perspektivet så är det ju ändå, så som jag ser det, egentligen inte konstigt. Det vill säga, egentligen så skulle vi kunna prata om alkohol som narkotika.
Ja,
hade vi varit i Iran så hade det varit narkotikaklassat. Men nu utifrån hans roll och hans perspektiv så är det väl svart eller vitt. De som klassas som narkotika och det som inte klassas som narkotika.
Han har ju en poäng. Han är inte politiker.
Nej.
Han kan inte stå i SVT och säga...
Ska han börja analysera och göra skillnad mellan olika narkotikaklassade medel? Är det där du vill att polisen ska syssla med?
Ja, Roberto har säkert en cannabisplanta hemma. Det vet du inte.
But what I don't... Like, this is also like one of the most stupid statements that I've heard.
Vänta.
Like heroin addicts... They always start with weed. What the fuck is that?
I know.
This is like a very weird... You know what they started with? They started with alcohol.
Yes. Yeah.
And before that, they started with eating food.
and breathing.
What the fuck? What does that mean? Like, and the thing is, like, when people say this statement, nobody comes and says, well, actually, but most people who smoke weed, they don't turn into... heroin addicts. Mm. Have you thought about that?
Mm.
Jag vet, men det som jag tror Ashkan sa något roligt, att alla de där i studion har läst en broschyr från 60-talet om att knarka bajs, och så har man stannat kvar där. Och jag ska bara tillägga att när knarka bajs-kampanjen som Sverige hade under 50-60-talet, 70-talet, den var väldigt effektiv. Alltså den fick verkligen folk att inte börja knarka.
När jag gick i skolan så hade vi något som hette Våga säga nej till droger. Då kom polisen till våran skola, och sen så tog de fram typ hash och marijuana, och så tände de eld på den här hashbiten eller marijuana plantan, och så sa de så här: om ni känner den här lukten, spring!
Det är så svenskt.
Men, jag ska också säga utifrån mitt eget perspektiv, det hjälpte. Jag höll mig borta från droger ett tag i varje fall.
Alltså jag måste ju säga att alla de här kampanjerna, knarkebajs och spola kröket, var ju en kampanj som idrottsföreningar under lång, lång tid körde med. Och det funkade verkligen. Man hade nolltolerans mot alkohol genom idrottsföreningar och så. Mm. Och det får man faktiskt tacka socialdemokratin. Mm. Nu tror jag att Aron, var han än är någonstans just nu. Så här ont i magen.
Det där är så här, även en förälder som trycker i lögner i sitt barn. Barnet kommer gå på det. Tills den dag den kommer åt information som motbevisar föräldern. Och nu, allt som politikerna säger, som många representanter från polisen säger, det går att googla.
Ja, exakt.
Kids tappar respekt. Och när jag nämner den här polisen som var med i Sverige möts, jag menar inte att han borde tagit med alkohol. Du har rätt i att han förhåller sig till det som är narkotikaklassat. Men ska du stå där och debattera narkotika, då kan du inte klumpa ihop alla narkotika och låtsas som att det är samma sak. Att allt är mjölk, det är bara lite olika fetthalt i dem. Maybe. Det är radikalt olika saker. Det är radikalt olika sorters människor som söker sig till olika former av droger. Alla de här substanserna som är narkotikaklassade är inte ens beroendeframkallande. Nej. Vissa av dem är inte ens skadliga, det går inte ens att ta överdos på dem. Så när man klumpar ihop allting så tappar jag respekten.
Men för när att du berättar för mig som inte har riktigt... Du verkar ju studera... Ja, du är ju fastan farmaceut, så du har ju koll på kolatommolekylnivå.
Jag är kemist. Ja, jag har studerat alla de här grejerna.
Vilka är det som inte är beroendeframkallande och man kan ta äta och käka proppar?
Psychedelics.
Ja.
Weed.
Vad fan vet du om dem?
Inte alla psychedelics. Det beror på hur du definierar psychedelics. Well, för cannabis kan räknas som psychedelisk också. Yeah, och den kan du bli beroende av.
Vilken? Sorry?
Cannabis.
Beroende på, andelen THC-halt.
På vilket sätt? Du kan bli psykologiskt beroende av den.
Ja, det kan man. Alltså, många som innan de går och lägger sig tar ju lite cannabis innan.
Jag har hört av these people.
Men Staffan, varför skrattar du tyst?
No, but,
är det något jag missat här? Är det något jag missat här?
Well, you missed a lot. But,
Omar, har du något att berätta?
Nej, vänta. But you can say the same thing about psychedelics also. That you can get like psychologically dependent on them. But I'm not talking about the psychological dependence. I'm talking more about like addiction as in physical dependence.
På samma sätt som du kan bli till exempel beroende av nikotin. Att du börjar få fysiska men om du inte får i dig tillräckligt med nikotin. Det kan du till exempel inte få av vissa sorters psykedelika. Som till exempel psilocybin som finns i svamp. Eller LSD som är syntetiskt framkallat av på labb. Eller framställt på labb. Så, och de två rusen som du får av psilocybin och LSD, det är ju inga rus som ens kommer i närheten av till exempel kokain eller sprit till och med, där du tar den här substansen, får världens största självförtroende och sen i värsta fall kan du bli våldsam, du går och gör massa sjuka saker, kör bil, kör ihjäl folk. De sakerna ser inte du i vissa klasser av substanser. Det är ett helt annat universum. Nej, men som psilocybin, svamp och LSD. Det är ett helt annat universum. Mm. Så när man står och pratar narkotika och klumpar ihop allting till en och samma sak, det är en anti-intellektuell sätt att angripa det här på.
I agree, and maybe it's not as important when it comes to the police, but it's really important when it comes to the politicians. The politicians seem to have zero interest in data, zero interest like in driving evidence-based policy when it comes to drugs. They don't care really about like
ideologer.
Yeah, it's very dogmatic, and it's almost like when they speak, it's like it's just that they find it disgusting.
Men såg ni Damberg i debatten? Mm. Han var ju med via TV-länk.
Ja, han körde i en vanlig alltså, klassisk...
Han såg ut som en människa där någon så här alien-civilisation kommit och dragit ut hans själ och använde honom som en jävla marionett. Han satt där och läste av en jävla teleprompter.
Och så gör de ju hela tiden.
Ja, men det var så obehagligt. Han hade, det var så tydligt att hans så här blick av oro var fake. Det var skådespel. Allt han sa gick emot sig själv. Det fanns ingen logik bakom allt. Det var bara ren ideologisk propaganda.
Och att han vände...
Och han sitter där och bedrar lyssnarna.
Och han vände ju varje fråga som var kritisk till att hur bra Socialdemokraterna jobbar med de här frågorna. Det är ju PR-strategi.
Nej, jag tycker han var riktigt obehaglig. Han sitter och säger saker som han vet inte är sanna. Och jag vet det här. För att för cirka 4 år sedan någonting, så debatterade jag mot Damberg på Aftonbladet TV. Mm-hmm. Om automatisering, artificiell intelligens, framtidens jobbmarknad. Och han menade att nej, men vi behöver inte vara oroliga för att massa jobb blir automatiserade. Titta, snart kommer Amazon till Sverige och då kommer folk kunna jobba på lagret och med leverans och så här. Så dels så sitter han och säger saker som inte är sanna i studion. Efteråt, när vi går backstage, så kommer han fram till mig och så börjar vi prata lite. Och jag var ju ganska frustrerad. För att jag försöker utgå ifrån data. Och när jag återigen upprepade min ställning kring det här så sa han, Ashkan, vet du, jag förstår ju allt det här. Jag vet ju att allt det här är sant. Men jag kan inte gå ut och säga det till folket. Nej. De kommer få panik.
Ja, men snälla,
ja. Men han har ett ansvar.
Vet du hur många gånger jag har fått höra det av politiker som jag har träffat? När man sitter med dem i debatter och de säger en sak. Sen när det är slut och man går backstage så bara... Alltså det är rätt illa, de här frågorna. Men folk kommer få panik om jag skulle säga det här. Men också så här, jag vill komma dit du är, men vi måste gå stegvis. Vi kan inte bara säga att det är så här nu.
För it's disgusting, this honesty.
I början så känner man så här, du håller med mig. Typ, man blir lite smickrad. Nu är jag så här, men vänta nu, du har ingen ryggrad.
Nej. Exakt. För det ser ju allt om hur de ser på väljarna. Mm. Att det är en små stackars får, de klarar inte av sanning. Vi måste vara försiktiga så att de inte får reda på det här på fel sätt. Det är oärligt och det är som du säger, det är ryggradslöst. Skäms, Damberg. På riktigt, skäms. Hur fan kan man sitta i tv och ljuga på det?
Jag vill bara säga att jag skulle väldigt gärna ha med Damberg till podden i framtiden.
Får jag ställa en personlig fråga till er alla? Och de som inte vill behöver inte svara.
Drumroll.
Har du erfarenhet av narkotika och har det i sådana fall varit positivt eller negativt? Finns det några, har du varit med om någonting negativa erfarenhet av narkotika eller har det varit bara där du har varit med om positivt?
Allt som sägs från mig nu är en del av ett konstverk. Och jag kan eller kan inte ha varit inblandad i en erfarenhet. Kanske i verklighet eller i en dröm. Definitivt inte i Sverige. Utspelade sig inte den här drömmen.
Men så du behöver inte vara så långrande. Jag har rökt cannabis här i Sverige. Så det alltså, gör inte så stor grej av det.
Jag har aldrig intagit en illegal substans inom den geografiska zonen Sverige.
Ah, okay. Men utöver det då? Har du haft några negativa erfarenheter av narkotika?
Jag har haft extremt negativa erfarenheter av alkohol. Jag har extremt negativa erfarenheter av nikotin. Jag är snusare. Och jag har slutat några gånger. Det är inte jättesvårt, men det säger jag pallar inte mot piss i 4 dagar. Men nej, jag har inte haft någon negativ trauma av nikotin. Men jag har hamnat i riktigt skitiga situationer på grund av alkohol. Eller på grund av mig själv. Det var jag som valde att dricka det. När det gäller cannabis så har jag haft väldigt roliga stunder med cannabis. Jag har även fått paranoia-attacker.
I Amsterdam?
I inte Sverige. Och jag har haft jätteroliga stunder på cannabis. Jag har fått paranoia-attacker av cannabis några gånger. Inte på det sättet att jag skulle kalla det en snedtändning eller att jag blev traumatiserad. Det var bara så här, det kändes inte jättebra i någon timme.
Men vad var paranoian?
Paranoian var ju egentligen för att jag var rädd att folk skulle få reda på att jag har tagit den här substansen. Så då började jag liksom se alla människor som är besvikna på mig. Nej, Ashkan har blivit knarkare. Nu är det kört för Ashkan. Alla de här, liksom, det som Freud skulle kalla för överjaget. Liksom, samhällets röst för att jag gör någonting. Vilket ändå är stört för att i den miljö jag gjorde det så var det fullt lagligt. Och det ses inte ner på i det land jag var där jag gjorde det. Men de dåliga stunderna jag har haft på cannabis kom inte i närheten av den skit som alkohol har kunnat orsaka. Kan jag säga.
Om jag säger så här, är det en grund till varför du tycker och tänker idag som du gör? Det vill säga dina erfarenhet formar dina tankar och ditt ställningstagande. Och din åsikt, har det någon relevans i din ställning?
Självklart har erfarenhet alltid en relevans. Men min ställning i det här, det är låt vuxna människor göra vad fan de vill med sin kropp. Så länge det inte kan skada någon annan.
Och det är där det blir krångligt för att så här, okej, låt mig dricka hur mycket alkohol jag vill. Men det medför ju risken att jag sätter mig i en bil och kör ihjäl någon annan. Så då finns det ju en potential till att jag kan skada någon annan. Men det finns olika grader när det gäller olika substanser. Hur benägen du blir att göra saker du annars inte egentligen hade gjort. Och jag kan säga så här, ingen människa som enbart är berusad på cannabis kommer få för sig att gå och våldta någon. Eller gå till en bar och börja slåss. Eller sätta sig i en bil och köra igenom för att den kör för snabbt. Nu säger inte att du ska köra bil under något berusningsmedel. Hell no. Det ska du inte göra. Du får fan sköta dig. Men den här idén om att cannabis är en gateway drug och det gör att du leds till heroin och massa annat. Det är totalt skitsnack. Det finns ingen data som styrker det. Det värsta som kan hända med cannabis, det är att du liksom käkar för mycket mat för att allting smakar mycket godare.
Och blir tjock.
Och blir tjock och spenderar för många timmar och kollar på typ Family Guy. Så det är vad jag kan säga om cannabis. Eller Bojack Horseman.
Ashkan, hur ser det ut på datan kring alkohol? Finns det någon data som säger att det finns en korrelation mellan att inta alkohol och att man blir våldsam? Finns det någon direkt koppling till det?
Absolut. Kolla bara nu. Ni kan ju se själva era siffror hos polisen nu när barerna måste stänga klockan 8. Liksom alla slagsmål på krogen, alla de här sakerna. Det bara dyker ju ner.
Men har det med alkoholen att göra eller har det att göra någonting med människorna? Att de känner som de känner, de är programmerade, de är sjuka eller de har massor med andra problem. Och att alkoholen kanske förstärker det. Det är väl inte alkoholen i sig som gör att man blir våldsam?
Jo, för alkohol höjer ditt självförtroende. Och den går på ett system i hjärnan som heter GABA-receptorer. Och stänger ner dem, vilket gör att du får inga, dina spärrar sänks. Så du blir benägen att göra saker du annars inte egentligen hade gjort.
Och det gör inte cannabis.
Det gör inte cannabis.
Well, actually, that's well documented that,
ja, det är det.
That alcohol is much more harmful even on like society level compared to cannabis. So yeah. This is not, it's not something that there's a big disagreement on actually.
Professionen är överens.
Yeah.
Ja, men om jag säger så här, jag har ju själv rökt gräs. Jag har även testat hash. Det har jag gjort. Och min erfarenhet
like
av det.
Distinction that you made there.
Och min erfarenhet att jag har egentligen inte varit med om någonting negativt.
Vilken gillar du mest?
Jag testade hash och det var skitdåligt.
So, I myself have never done drugs. but I have like a very close friend, like really close, who's really interested in drugs. But we have like a very special bond, me and my friend. So you can almost say it's on a psychic level. So I kind of feel his experiences in a way. And oh, my friend, he has done...
Heter din vän Chang?
No, but my friend is really interested in psychedelics as well.
Okay.
Yeah.
Och har din vän haft några negativa erfarenheter av psychedelics?
It depends on what you mean negative. It has happened. But way, way less than the positive experiences. And also the negative experiences are very inward and temporary. I mean, for my friend. It did not cause any harm to him or to others. So that's also another thing. And my friend has had worse experiences with alcohol, yes.
Okay. Mustafa, du då? Har du någon vän eller...?
Nej, men alltså just alkohol för min del, jag har varit full, alltså kalasfull 3 gånger i mitt liv. Och vid de 3 tillfällena så har jag tänkt aldrig mer igen. Och så har det blivit 2 gånger till. Sen har jag, faktiskt senast jag var kalasfull var för 10 år sedan. Jag kanske börjar bli gammal, men jag har aldrig alkohol. Så här, jag älskar första ölen. Det är det bästa jag vet. Första glas vinet till maten. Bästa jag vet. Sen vill inte jag ha mer. Så jag är en pussy där. Däremot, heroin har jag testat. Första fixen, andra, tredje. Det är bara, det är himlen.
Mm.
Och det är en stark del av min kultur i Afghanistan.
Right. Det är sant.
95% av opium kommer därifrån och heroin. Så jag gillar att bejaka min kultur och så får jag också pengar av svenska staten för jag har en afghansk förening som heter Heroinafghanerna. det går bra. Vi röker också nu, numera.
Rök heroin.
Rök heroin. Ah, det är faktiskt afghanen som är introducerat i Sverige. Väldigt ovanligt med rök heroin i Sverige. Mm. Men
okay.
Tack Socialdemokraterna.
Culture is nice.
Men när du bodde i Afghanistan, har du någon erfarenhet från heroin där? Nej. Alltså när du såg det runt omkring dig på gatorna och så?
Vi bodde i ett fint område. Alltså min familj är en sån här lite övre medelklass, väldigt sekulära. Så vi bodde i ett fint område och vi såg inget sånt. Däremot är det stor så här opioidproblem i Afghanistan, i Kabul speciellt. Vi har en bro i Kabul, nu kommer jag inte ihåg var någonstans belägen det var, men den kallas för Pule Sohte.
Bränd bro. Bro.
Ja. Mm. Därför att alla...
Vad är det för jävla namn? Pule Sohte.
Därför att alla röker på under bron.
Okay.
Så alla liksom heroinisterna är där och okay. Man, du vet, man bränner.
But you know also like it's interesting that they are now doing studies in Karolinska on psychedelics, and there hasn't been much media coverage of that, at least not much which I have seen. I think this is like, what do you think about that?
Jag tror att, eller jag skulle aldrig kunna ens drömma om att något sånt hade kunnat hända i Sverige för 10 år sedan. Och jag är jätteglad att det äntligen finns människor som är duktiga inom sitt fält som ges, som tar sig an det här. För att det här är också dokumenterat från andra länder.
It's very like spreading very much in the US.
Yeah.
Research Johns Hopkins, they are like they have a psychedelic research center now, and others, and they are like looking into. I think it might have been that it's already mushroom is legalized in some. I'm not entirely sure.
Maybe in some avkriminaliserat.
Yeah, or maybe like in for like medicinal purposes, because it's very promising when it comes to like PTSD,
depression,
and anxiety, and a lot of other stuff. So it's a really promising area, and I think eventually it will be really. It will be regulated, legalized, but regulated, I think. And I think that's a good thing because I don't think we should repeat the 60s, like free drugs, which caused like a lot too much imbalance.
Men jag tänkte återkoppla till det vi pratade om, dessa positiva erfarenheter av narkotika, och koppla till det här, de här politikerna. Det är att det verkar som vi är ändå överens om, vi som har testat cannabis men också har vänner som har testat, att i majoriteten av fallen så har vi bara positiva erfarenheter. Det har jag också haft. Men jag tänker mig, om vi skulle haft en massa negativa erfarenheter om och om igen, skulle det påverka våran ställningstagande? För att jag har inte varit särskilt kritisk mot cannabis tills jag började jobba som polis. Och i arbetet som polis, gång på gång, om och om igen, så kommer jag i kontakt med negativa sidor kopplat till att folk har missbruksproblem kopplat till cannabis. Och Ashkan, du kan mycket väl säga att men det finns ingen direkt koppling mellan att ta röka gräs och slå någon. Nej, det finns säkert inte. Men utifrån det polisiära perspektivet, och nu försöker jag försvara min kollega, det är vad vi erfar och ser, att det är oftast det negativa. Vi får inte vara med om det positiva som har med narkotika att göra.
Ja, men det är ingen som kommer ringa er om jag sitter och har skitkul och kollar på Family Guy med kompisar och käkar ostburgare. Ja. Då kommer inte jag ringa polisen.
Nej, jag fattar.
Eller hur?
Och ibland så träffar vi på personer som har jävligt roligt, men då tänker vi att de här är knäppa. Fast ja... Men
for the record, så jag tycker inte att man ska släppa alla droger löst och... Hej, Changa här.
Ja, men du har varit... jag kan flytta på mig, Chang. Kung Chang är här.
Chang, vi pratar om droger, så du är välkommen.
Chang varken dricker eller röker eller någonting, så att...
Det är bra, droger behövs.
You shanked the conversation, by the
way. Ja, men for the record... Jag tycker inte att man ska bara släppa alla droger löst och låta vem som helst göra det från vilken ålder som helst. Bland annat så tycker jag inte ens man ska testa... Nu förespråkar jag inte att någon ska testa någonting. Det är upp till var och en vad de vill göra. Men till exempel... Och jag är inte ett jättestort fan av cannabis. Jag själv blir ganska korkad av det. Så jag tycker inte ens det är kul. Så det är ingenting jag suktar efter eller tycker ens är roligt. Men till exempel psilocybin och LSD. Två väldigt välanvända psykedeliska substanser. De kan ha en väldigt omvälvande effekt på en om man gör det på rätt sätt med en erfaren person som leder dig genom hela processen i en miljö som är trygg där man måste ta hänsyn till massa olika parametrar för att eliminera eller minimera risken för att någonting katastrofalt ska hända, att du får någon snedtändning och så vidare. Men samtidigt så tycker inte ens jag man ska ge sig på sådana substanser förrän man är 26-27.
Varför
då? För att det är då din frontallob är färdigutvecklad. Mm. Du är fortfarande en unge mer eller mindre. Eller din hjärna är inte färdig till...
Vad händer om man gör det när man är, eller tar det när man är yngre, när man är 16 år?
Jag vet inte vad som händer, men jag tycker inte det är värt den risken.
Mm. There isn't a lot of research. The research on psychedelics has been stopped for a very long time, which is quite idiotic, but it's coming back. So we will know more. But yeah, like Ashkan was saying, like set and setting is very important when it comes to psychedelics, so that your mindset, you should not be feeling like bad and so on when you take psychedelics, but also you should be like in a setting where it's comfortable and safe. And when it comes to like having a sitter or not, that's like up to the person and how much like they feel comfortable being alone and how much experience they have as well. That's what my friend told me.
Mm. Det som stör mig det är att så här finns en substans, ta psilocybin till exempel. Och svamparna som du hittar psilocybin i, de växer i princip överallt. Förutom typ på Nord- och Sydpolen för att det är
för kallt. I think it was 150 species or something like that.
Ja, det är helt absurt hur många olika arter av svamp det finns som innehåller psilocybin. Den växer överallt. Så på ett sätt, det är ju som att... Så här,
men den växer inte på kroppen va?
Den växer inte på kroppen. Men den
actually, interestingly, DMT... actually is produced within the body as well.
Mm-hmm. Mm-hmm. Alla de här psykedeliska substanserna, DMT, det är väl den mest potenta av dem. DMT, psilocybin, LSD, alla de bygger på samma kemiska skelett som kommer från aminosyran tryptofan. Och substanserna, serotonin till exempel, den bygger på exakt samma skelett. Så det är inga substanser som är helt främmande för kroppen.
Mm-hmm.
Men med det sagt, det som stör mig det är att vi klassar allting under flaggan narkotika. Och så säger vi att allt narkotika är bajs. Och så har vi före detta folkhälsominister Morgan Johansson som säger om 10 år kommer Sverige bli narkotikafritt. Det är liksom, du kan inte säga någonting mer historielöst än det. För att alla mänskliga samhällen har använt något form av berusningsmedel. Och försöker staten trycka tillbaka så kommer det ske under jorden anyway. Men det som stör mig... Det är när jag till exempel säger så här, ja men kolla, här finns det en substans som växer överallt. Det är nästan som att arkitekterna bakom den här simulationen vi lever i nästan ville att vi skulle upptäcka den här svampjäveln. Mm. För det växer överallt, till och med i Sverige. Och ändå är det så absurt att det är olagligt att gå och plocka den här svampen i Sverige. Den växer ute i naturen. Toppslättsskivling eller någonting sånt heter det.
Ja, toppisar.
Toppisar.
Men... ja, och så här, ska man käka dem så tar inte mer än 50 toppisar på en kväll. Jag brukar köra 45. 40-45.
Det låter ganska brutalt. Men 20...
Nej, men de är rätt små är de så du får tugga i dig ett gäng. Jag körde ju en kväll, jag knäckte 3-4 starköl. Rökte en halv joppe och 45 toppisar.
Det är exakt så man inte ska konsumera psykedeliska substanser.
Sen gick
jag
ut på krogen på sånt här dansställe och träffade min revisor. Och jag bara, fan Jean, säg inget dumt. Och jag försökte så här, hålla liksom en normal konversation. Det gick så där.
Ja men du var hög på sprit, du hade tagit cannabis. Det är exakt så man inte ska ta de här psykedeliska substanserna.
Jag hade skitkul kväll.
How are you even conscious?
Va?
How are you even conscious?
Nej men det går, men du är i ett annat medvetande, inte det vanliga.
Du är liksom den här arketypen av liksom, exempel som politiker kommer använda i olika debatter för att fortsätta inte legalisera eller avkriminalisera droger.
Men det är som du... han Anders Varveus som var med i debatt i Sverige möt i narkotikadebatten.
I liked him though.
Ja men alltså all cred till Anders och jag var involverad inom transmusikbranschen. Utan Anders skulle det inte funnits någon ravekultur i Stockholm. Så han är ju nästan single-handedly ansvarig för att ha dragit igång den kulturen här. Så all cred till Anders. Jag älskar den snubben. Men å andra sidan ibland finns det vissa så här politiska kamper som man står för. Och så har du någon vän i gänget som är så här, dude, du har rätt om allting det du säger. allting är klockrent. Jag håller med dig till punkt och pricka om det här ämnet. Men du kommer vara en urusel frontfigur för vår kamp. Stanna hemma. Ja, det är sant. För när han står där och så frågar programledaren så här, ja, men har du, när senast knarkade du? Ja, men det var för ett par ketamin. Dagar sedan så här. Ja, vad tog du för något? Bara lite ketamin. Det var inte så mycket. Jag drog bara en näsa.
Alltså, vad fan är ketamin?
Ingen i soffan får sympati för honom.
Nej. Jag får ju det, för jag vet ju att det låter inte så hemskt, eller det är inte så hemskt som det låter. Men tillbaka till det som stör mig så himla mycket och gör mig jävligt ledsen till och med. Det är att det här finns en substans, den växer överallt. Tar du den på rätt sätt med hjälp av en erfaren ledare som leder dig genom hela upplevelsen, så kommer den här substansen dissociera ditt ego från din kropp, och så kommer massa tankar och dilemman och draman och konflikter du har i ditt huvud bara flöda igenom ditt medvetande, och så börjar du analysera hela ditt liv utan någon koppling till egot. Mm. Så du blir en objektiv observatör av hela ditt liv, och plötsligt inser du att fan, den här konflikten jag hade med den här personen, det var ju så den menade. Gud vad dumt och egoistiskt av mig att tänka så. Du börjar tänka på relationer du har tagit.
Vad pratar du om nu? DMT eller MDMA?
Psilocybinsvamp.
Psilocybin.
Så här, relationer du har tagit för givet som har varit viktiga för dig. Människor som har gjort massa saker för dig som du har tagit för givet och glömt bort. Hela din hjärna liksom rensas ur ett objektivt perspektiv. Mm. Och efter de 2-3 timmarna när substansen är färdigmetaboliserad i kroppen. Så liksom det är en terapeutisk upplevelse. Där du börjar omvärdera hela ditt liv. Varför spenderar jag mitt liv på det jävla skitkontoret för löneslavar för den här idioten som inte ens uppskattar mig? Min passion är ju X, Y och Z. Varför tar jag inte mig själv på större allvar och börjar följa mina passioner?
Varför har jag en podd med Chang Frick?
Och så kommer någon till mig som lever det här jobbet, har det här jobbet den hatar, har relationer den hatar, sitter varje måndagsmorgon på jobbet, hur mår du? Det är ju måndag, du vet. Så här. Sitter på fikat och bara längtar till semester. Den är konstant flykt från sitt jävla liv som den hatar. Och så kallar du mig för pundare. När det är du som är den största pundaren, som sitter där med ditt jävla banklån som har ett strypgrepp på dig. När du sitter där i varenda parameter i ditt liv som du hatar. Och så kommer du till mig och kallar mig för pundare och knarkare. För att jag säger att det finns en substans som kan ge dig en religiös upplevelse. Och får dig att omvärdera hela ditt liv. Och gör dig till en bättre människa.
Alltså inte att du stannar kvar i det hela tiden.
Nej.
But you take something out of it.
Precis. Yeah. Utan
du tar med dig någonting på riktigt. Mm. Det är inte som när man är på fyllan och får en skitbra idé och skriver ner den. Och sen dagen efter garvar man så här, fan vad korkad jag var som ens tänkte den här idén. Det är tvärtom. Du tar med dig insikter från upplevelsen. Och när upplevelsen är över, det sista du vill, det är att ta mer. Mm. För det är en så intensiv upplevelse att du kommer inte ens vilja ta mer av.
And there is like physical tolerance also for a while.
Ja.
Yeah.
Vad menar du med det?
Like for example, if you take LSD or mushrooms or something like that, you cannot like second day take the same amount and have the same effect. You have tolerance. So you have to like stay for a couple of weeks maybe before you're able to get like the same effect. With the same quantity. So actually it's in that sense it is very difficult to get physically dependent on it as well or abuse it in that way.
Men Ashkan, hur ser baksidorna ut? Finns det ingen, är det inte så att man, jag kommer ihåg när vi gick på polishögskolan så fick vi lära oss om att om man utsöndrar för mycket så här glädjehormoner dagen efter eller vad det är, har man utsöndrat för mycket, då mår man dåligt och blir deprimerad.
Sådana effekter får av till exempel amfetamin.
MDMA slash ecstasy, but MDMA is not a classic psychedelics either.
Exakt.
Det är dopamin, du tömmer med amfetamin så du blir så här helt, du känner dig helt tom inombords dagen efter.
Men inte med psilocybin eller LSD.
Vad är för skillnad på serotonin och dopamin?
Dopamin är väl det du får efter du tränat på gym och känner dig så här nöjd efteråt och du mår bra, det är dopamin. Serotonin, är det inte det som gör att man blir förälskad och sånt
alltså,
där
alla de här substanserna har olika effekt beroende på vilket system i hjärnan de utsöndras i. Så jag gillar inte när man så drar säger det här är den kemikalien som gör så, det är den kemikalien som gör så. Det beror på vart i hjärnan de är aktiva, så har de olika effekter. Men ja, du behöver en bra balans av dopamin, serotonin, massa endorfiner för att må bra. Mm. Och de töms du inte på av till exempel psilocybin eller LSD. Du blir inte bakis så att säga av det. Mm.
Tänk om man kunde jacka in sin annans hjärna och få samma kemiska balans och testa på hur någon annan har det i sitt
tack,
huvud.
Tack, men nej, tack. Tänk om man skulle koppla in sig till din hjärna.
Ja, tänk det. Och ni skulle liksom se världen från mitt perspektiv. Ja, och...
fan.
Det hade varit en trip.
Det hade varit, hur mycket hade
det
du...
Det är därför jag behöver ju inte knark. Ju,
nej.
Det är redan roligt som det är. Mm.
Jag skulle vilja gå in i någons hjärna. Du är en sån här människa som är så här glad och nöjd.
Vems
hjärna?
Glenn
Hussein. Jag är aldrig nöjd.
Jag vill gå in i Glenn Husseins hjärna.
han
är en sån här sorglös människa. Han älskar Baloo. Alltså jag skojar inte. Han tittar på Baloo varje dag och sjunger den här var nöjd med allt som livet ger.
Han är göteborgare. Ja. Det är det du försöker säga.
Ja.
Men Ashkan, vems hjärna skulle du vilja gå in av oss här?
Chang, såklart.
Jag vet inte.
I don't know if I would survive the trip if I got into Changs.
Ni är så jävla mesiga.
Jag hade inte velat gå in i Hanifs hjärna. Jag hade mått dåligt. Jag hade trott att hela världen emot
jag
mig.
Jag hade faktiskt velat gå in i Hanifs hjärna. Jag vill veta hur det känns att vara heltidsmartyr.
Ja, men jag har faktiskt förberett mig på det.
Har du?
Ja.
Ser du?
Ja. Nej, men, och jag vill vara jag vet att ni vet om det och jag är rätt så ärlig med mig själv och min bakgrund. Och jag har ju ibland så finns ju en psykopat inom mig i min hjärna. Den finns där. Och,
vad säger den?
Alltså så här. Ibland kan jag vara uppe på nätterna. Och bara tänka och tänka och tänka.
This we know.
Det är den klassiska, den berömda sömnrytmen.
Och 99% av alla mina tankar rör bara egentligen en person. Och det är du, Mustafa. Alltså 99% av mina tankar, det är Mustafa, min vän. eller är han min fiende? Och senast vi käkade middag, alltså jag var uppe, jag skämtar inte med er. Förresten, tack för middagen, Ashkan. Jag var uppe till klockan, nu jag ljuger inte, jag menar allvar. Jag var uppe till klockan 4 på natten och jag hade tankarna bara snurra och det fanns bara egentligen 99% av tankarna. Det var Mustafa.
Det här är martyrskap på avancerad nivå. Tack för middagen, Ashkan. Men den förstörde också mitt liv.
Men jag måste berätta om min vecka. Så vi har haft skjutningar. Ytterligare en person har blivit mördad. Jag är på jobbet.
Men du...
Det här, nu skrattar ni vid ett olämpligt tillfälle.
Det är du, martyr.
Ja, men så här. Jag går till jobbet. Vi har insats och vi har en ny policy. Du vet, typ våra hästar, de har ingenting att göra. Det är sant. Så att de här hästarna, de sätts in i samband med liksom trygghetsinsatser när det är någon blir skjuten. Eller, och så här.
Varför?
De har inget att göra.
Men hästarna används vanliga fall vid kommendering. Bryr sig och så
hästarna att de inte har något att göra?
Hästarna, de bara faller sig naturligt. Men alltså det här är på riktigt. Vi har trygghetsinsatser med hästar.
Okay.
Så i måndags eller tisdag, så kommer jag inte ihåg det var, så patrullerar ju vi med hästarna runt i förorten.
Rider du häst alltså?
Nej, jag är vid sidan av. Jag går bredvid den här hästen.
Du är inte rädd för hästarna eller så?
Jag har inte varit där tills den gången. Och det var det där jag skulle berätta. Vi har hållit på i 8-9 timmar. Fem timmar. Och vi patrullerar tillsammans. Och sen mot slutet av dagen så ska vi alltid ta ett så här kort.
Patrullerar tillsammans?
Vi patrullerar med hästarna.
You and the horse. Okay.
Ja, och massor med andra personer.
Okay.
Och sen mot slutet av de här dagarna när vi ska liksom, sätta oss tillsammans och fotografera för att visa att vi har liksom, patrullerat tillsammans. Det ser ut så här ungefär, Ashkan. Du kan få se på bilden här. Så här ser det ut.
Det ser trevligt ut.
Vi är ute och patrullar med hästarna.
Två hästar, Hanif står bredvid.
Ja.
What did Mustafa do to the horses?
Ingenting. Men grejen är att, och jag tycker att de här hästarna är väldigt trevliga och fina och sådär. Men sekunden senare när jag är framme och tar det här fotot, vad händer då, Kolarskan?
Hästjäveln biter handen på mig. Hästen, fan, kolla, jag har märket fortfarande. Hästen har bitit sönder via skinnet. Alltså via skinnhandskar.
Wait. So, the horse is a metaphor for Mustafa.
Nej.
Where is Mustafa?
Lyssna nu. Det kommer komma. Okay. Jag kommer hem, jag är ledsen, jag vill söka tröst. Jag ringer min enda vän, Mustafa. Mustafa, vet du vad han gör? Han skrattar åt mig. Han skrattar åt mig på riktigt och säger så här: spara det här skämtet, det här måste vi ha med oss till när vi ses tillsammans. Jag tänker, vem är Mustafa? Hur kan han bete sig på det här sättet? Är han min vän eller är han min fiende? Alltså, det här är så uppenbart.
Hanif, there is nobody that would hear the story and you would say that you have been bitten in the hand by a horse and would not laugh. This is
ja, men jag förstår att det är roligt, men fokuset är på Mustafa.
Vet du vad du behöver, Hanif? Du behöver en svamptripp.
Och sen vi var på senaste middagen. Jag tog upp på middagen liksom att jag tyckte att ibland... Jag sa att 99 av mina tankar, det handlar egentligen om Mustafa. Men 1% av de här tankarna börjar röra sig även om dig, Omar.
What?
Du skrattar hela tiden om mig. Varje gång jag säger någonting så skrattar du.
Men okay,
det intressanta här är att han har problem med Mustafa och lite med Omar, men han nämner inte mig liksom.
Nej, någonstans. Men du har inga problem. Och sen så här, jag går hem och i 4 timmar håller på att tänka, är Mustafa min vän eller är han inte min vän? På morgonen när jag vaknar, jag ringer först min nyadopterade pappa, min judiska pappa, Eli. Eli säger, det är lugnt, Mustafa är din vän. Jag ringer till Mustafa, Mustafa säger så här, nej Hanif, det är inga konstigheter, det som hände igår, det är glömt och att allting är bra. Så jag känner att allting är som det ska. Jag kommer hem på kvällen, det är fredag kväll, och jag bara kollar på Instagram. Så ser jag att Mustafa har till och med varit snäll och kanske skaffat mig en alla hjärtans dag date med någon random person. Jag börjar prata med den här tjejen.
Det hade jag gjort. Det var en tjej som var väldigt intresserad av det på Instagram. Ja. Så jag kopplade ihop er.
Wait.
The one that would swish us if she gets to sleep with Hanif.
Exakt! Exakt!
Calm
the fuck down.
Det visar sig att Mustafa är inte min vän. Han har blivit en hallick. Här kommer Mustafas
Hanif. But we have to prostitute you. Like, you have to take one for the team.
Hur mycket skulle hon swisha?
Och det är det här som kommer... Jag tänkte först så här... Jag måste ställa upp för gänget.
Ja, det är klart du måste. Hur mycket ska jag swisha?
Och det var det som var min dilemma först. Hur mycket bör jag gå med på? Och vem är det som begår brott? Jag kommer på att
det är olagligt att sälja sex, det vet du va?
Exakt. Så jag är ju horan, så jag har inte sålt mig någonting. Men det är ju hon som kommer köpa mig som kommer få åka dit. Men Mustafa borde rimligtvis...
Skitsamma, bara hon swisha. Hur mycket skulle hon swisha?
Jag har inte kommit fram till hur mycket det är värt.
I think Mustafa needs to start the negotiation. This
men det är Mustafa
goes.
Som är hallig.
Jag undrar, vad har ni för värd på köttmarknaden? Hur mycket brudarna är beredda att ge för honom?
Jag tänkte som en Henrik Schyffer eller någonting.
Jag vill faktiskt veta, hur mycket betalade hon för att få träffa dig?
Vi har inte bestämt summan än.
Har ni pratat?
Vi påbörjade konversationen tills jag insåg att det var jag som var den prostituerade och att det du är halliken.
Hur många procent tar du, Mustafa?
Ja, alltså, jag vill bara säga så här. Vi jagade ju lite Patreons till vår podd och så säger...
Så kom du på idén att vi säljer Hanif.
Nej, då är det någon tjej som går in på mitt Instagram under kommentarerna. Söt tjej. Hon skriver, ja, men jag kan bidra om jag får ligga med Hanif. Det är ett roligt... Det är en rolig kommentar. Så jag bara, men det är lugnt, det kan vi ordna. Och så kopplar jag ihop er två. Mm. Hanif, alltså... Det var...
Det var på skämt.
Det är inte bokstavligen att hon...
Nej, jag tänkte...
Det är roligt.
But actually, now after this revelation...
Sen så swishar.
But after this revelation... And after like you have revealed your obsession about Mustafa... I'm actually a bit concerned for his life. I don't know what this can lead to.
Ja, men det är obsessive behavior.
Yeah.
Vad skulle psykologen
men vad
Johan...
Vad gjorde jag mot dig i middagen hos Ashken?
Jag vet inte. Det är de här tankarna, de bara snurrar. Det är inga kloka tankar. När jag vaknar så kommer jag på att det liksom... det är ingen fara. Allting är löst. Det är bara konstiga tankar.
Mm.
Är du min vän eller inte? Det är det som min fråga dyker upp hela tiden.
And I like that Mustafa is not answering. he keeps asking this question and Mustafa is just...
Därför att om jag svarar ja... Så kommer han ligga sömlös i natt och säga, varför svarar han ja på den lilla tonen och på det där sättet och den där blicken han gav mig?
Ja, exakt. Ja, men det, jag vet inte, det är bara tankar som snurrar. Har inte ni några konstiga tankar som snurrar, Chang?
Are there like any other kind of thoughts in Chang's head?
Jag var ju inne, vem var det nu? Det var Hanif som lurade in mig i den här Clubhouse.
Yep.
Ja, så hade vi typ så här flera timmar lång diskussion med lite folk. Men sen så tänkte jag går runt i Clubhouse och tittar vad det finns för diskussioner. Jag hittade ju, ja, först såg jag ju att hon Jejan som var med. Hon hoppade in i en sån här tönt i alla hjärtans dag-diskussion där folk pratar om, jag vet inte. Och jag bara, så tack inte jag var med. Men sen hittade jag en skitbra diskussion som handlade om bitcoin är halal eller haram. Så det var ju liksom ett gäng muslimer då som diskuterade det här. Och där var ju tvungen att hoppa in ju. Ja. Och jag bara köttade hjärnet med dem och diskuterade. Det var jävligt kul faktiskt.
Vad sa du då?
Nej, alltså bitcoin borde vara mer halal än fiat. Pengar, eftersom bitcoin har egenskaper som är påminner om guld och Muhammed använder guld som betalningsmedel, så det är ju halal. Man ska följa profetens exempel.
Och du kan inte ta ränta på bitcoin.
Precis, du kan inte ta ränta på det. Så att den ligger mycket närmare liksom guld eller det som är islamsk tro är halal. That's att true, använda actually. Som betalmedel. Men så satt jag och googlade, men så att det finns olika, vad heter det, scholars på engelska.
Tänkare.
Jag har såna
akademiskt skolade tänkare.
Jag har såna som liksom säger det haram eller halal.
Aha, så Islamic scholars.
Precis.
Ja, okay.
Som, och då hittade jag de som argumenterat både mot och för. Så kollade jag vilka argumenten var, hur de resonerar runt oss så här. Så det var jävligt kul i diskussion faktiskt. Mm. Så jag hade rätt skoj där.
Det går bra för dig i bitcoins, va?
Ja, hyfsat.
Mm. Dude, vi snackade med någon som hade, hur mycket hade han 10 000 bitcoins.
Nej, men han hade bitcoin för, vad var det, 20 millar?
20 millar, men han hade tappat dem i en båt.
Nej, det är det han säger om Skatteverket frågar. Du fattade ju inte den.
Jag fattar det, men jag försöker ändå skydda honom även nu.
Ja, men hur ska de veta vem vi pratade med igår på Clubhouse? Hur fan ska de spåra?
But it's interesting also that...
Och vet du hur många sådana det finns som sitter på liksom bitcoin för ett antal miljoner men bara håller käften om det, för de väntar bara till framtiden och sen att man kan hitta något sätt att sälja dem utan att skattemasen får reda på det.
Kan man inte göra det nu idag eller?
Jo, man kan ringa mig så kan jag hjälpa dem.
But Elon Musk seemed to be like really getting more and more influence on the world. Like he puts like Bitcoin in his Twitter bio. Mm-hmm. Bitcoin goes up.
What's it called?
Dogecoin.
Dogecoin. Yeah, just like a meme. With him holding the Shiba.
Och det är en skämtvaluta.
Yeah.
Det är en parodi kryptovaluta.
Fucking up.
Dogecoin är en annan som Bitcoin.
Den bygger på en meme som handlar om en ganska så här, tafatt hund. Mm. Som man gjorde bara en kryptovaluta.
Hey, tafatt hund, du pratar om Shiba. Det är ju min förra hund.
Shiba, var han tafatt?
Nej, de är skitsköna.
Ja, men var han tafatt?
Nej, det var han inte.
The same thing with Clubhouse. Like this Clubhouse has been there actually for quite some time. Like it's just when Elon Musk like appeared on it.
Jag gillar inte Clubhouse.
No?
Nej. Men fan har tid att planera sitt liv utifrån något som händer live.
I feel discriminated
against.
Men
det behöver inte vara planerat, det kan vara spontant.
Det är också klassförakt. Det finns bara på iOS. Right. Men jag gillar inte hur de dels säljer av så här data från konversationerna och att du måste dela hela din jävla kontaktbok för att kunna få dina inbjudningskoder.
Vadå måste man dela?
Varje gång någon frågar dig, vill du ha en inbjudan till Clubhouse? De kan bara göra det när de har gett bort hela sin kontaktbok till Clubhouse.
Vilken kontaktbok?
På din telefon. Alla nummer, namn, e-mailadresser, rubbet.
Skojar du med mig?
Nej.
Har jag delat med mig av all information?
Har du använt dina inbjudningskoder för att bjuda in folk?
Jag har inte bjudit in någon än.
Okej, så har du claimat dina inbjudningskoder?
Vad innebär det?
Att du har fått tillgång till dem.
Jag vet inte vad det innebär.
Ja, men ta fram Clubhouse så kan jag kolla. För om man gör det, då måste man ge bort sin kontaktbok. Aha. Annars får man inte inbjudningskoderna. Mm. Så alla era mobilnummer, alla adresser och mobilnummer och namn ni har i era telefon ligger hos Clubhouse.
Så här ser det ut just nu.
Ja, men tryck på den där notifikationspricken där uppe, den röda.
Så då kan min kran alltså följa mig på Clubhouse.
Din vem?
Kran.
Sluta, du har ingen kran. Du dricker inte ens alkohol.
Du ska sabba allting.
Ja, men det var kul första gången.
Du är det sämsta polis. Tänk om jag sitter här och erkänner en massa grejer. Du bara,
det kommer aldrig hända. Du har redan bluffat några gånger.
Du har claimat dina inbjudningskoder.
Vad innebär det?
Det innebär att alla namn och nummer och adresser och sånt du har sparat på din telefon har nu Clubhouse tillgång till. Och du kan inte göra ett skit åt det.
Ton, 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 ton.
Da, na, 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 na.
Det är därför jag inte gillar dem. Plus att det mesta blir bara skräp på plattformen. Så blir det alltid när alla ska få vara med.
But Hanif, you know actually what I was thinking. It has been quite some time that you have given us some of your bajshumor.
Nej, ingen bajshumor.
Jag kan berätta en hemlig bajshumor. Okay. Som inte jag har varit med om, men min vän har varit med om det.
Hemlig bajshumor.
Ja, jag fick höra den här bajshumorn efter att jag berättade min bajshumor. Och hon sa att du får veta det under förutsättningen att du aldrig berättar.
Vänta, är det en kvinna som berättade om en bajshistoria till dig?
Det kan vara. Jag vet inte om hon identifierar sig som kvinna. Men
jag trodde
så.
Det var jag som derailade diskussionen här, men okej, kör.
Den här personen, det här var några år sedan. Hon var på någon så här, typ så här bar. Och hookade ihop med en kille och ytterligare en tjej. Och de stack hem till honom och hade eller skulle ha typ trekant. Och sen på morgonen så bara hade hon ont i magen. Hon hade väl druckit för mycket.
I don't like what this is.
Och hon... ja, den är vidrig.
det är exakt, varför skrattar du för?
Ja, den är ju så vidrig.
Ja.
Hon går på toaletten och gör där hon ska nummer två och det blir återigen stopp i röret. Kolla på Mustafas ansikte.
Han askar att he's suffering.
Och det blir stopp och hon försöker spola men det går inte och det bubblar upp.
Also.
Bubblar upp precis
ja, det
på samma
fågelbad.
Sätt. Det blir fågelbad.
Jag vill inte, varför ställer du den frågan?
It was me because actually I want to.
Rann du ut på golvet eller vad hände?
Hon tar fram handen och börjar gräva.
Usch.
Hon tar upp dem.
Okay.
Lindar in dem i servetter och lägger det i sin handväska.
Okej.
I call bullshit.
Jag har en bättre.
Chang, kör in dem.
Vänta. I just want to say an interesting fact. An Arabic shit story. Or Arabic shit fact. Anyways. in Arabic countries... there is this built-in bidet, like a water pipe, basically, that you flush your ass.
Ja, men bidet, det är yes. På svenska.
You flush your, svenska. But this is like something that's, it's called chattafa in Arabic. Mm. It's something that's obligatory in all toilets.
Aha,
den är inbyggd i toalettsitsen.
Yeah, exactly.
Det är inte en separat bidet.
No. Okay. Inside. So like basically you have to, and... This is like an all Arabic country, and I think, well, it is in Turkey, and I don't know if it's in Afghanistan, but you don't have toilets over there. fuck you. So I remember when I first came here, there was like a lot of Syrian guys at the time. So I came in 2014, and one of these guys, he came to me and said, "Omar, where's the shattafa?" And I was like, "No, they don't have here." And he just like looked at me as if I've said the craziest thing ever. And he was like, "What? They don't wash after they shit?"
Ah, just
that. And the look of horror on his face, he just couldn't believe it.
Mm.
And the thing is, like, I kind of understand him. It's actually pretty disgusting.
Jag har varit med om liknande.
Jag säger det. Han är mer och mer arab för varje dag som går.
Men jag håller med dig.
I've been outside of Egypt 10 years now, and there hasn't been a single time that I did not shower after I took a dump.
Men samma sak med...
Yeah. Men I never shit outside.
Men på persisk kultur är samma sak. Vi har ju så här off-tabbe, eller hur, Ashkan?
Ja, men det finns alla möjliga lösningar för att införa vattentillförsel till toalettsitsen.
Men när jag var 9-10 år så här så var jag också van att tvätta rumpan. Men när jag kom till Sverige så tyckte jag också att det var skitläskigt. Och jag förstod inte att man torkar sig bara med papper.
Yeah. Ja, men ni vet sådana här blomvattnare som man fyller vatten i för att vattna blommorna med. Mm. Det iranier som kommer till Sverige brukar ha en sån i badrummet. Så fyller de den av vattenkanna.
Men hur fan
med så här med långt rör. Så när ni går hem till en iranier och ni ser en sån här blomvattenkanna i deras badrum så vet ni vad de använder den till.
Mm. But don't get it, they don't have it built in like an Arab country. It's like very easy to do. And you're just sitting there.
Men jag har
you just trick. Turn on the faucet and just the water flushes up your ass.
Oh du som hänger på Flashback.
Det finns inte så mycket.
Det finns ju en av de längsta trådarna i Flashback handlar ju om en kille som är på en dejt med en tjej, sover över hos henne. Och han har tagit muskelavslappnande.
Varför tar man muskel? Okej.
Okay, whatever. Så de ligger och sover. De har haft sex. Och så vaknar han mitt i natten av att han har skitit på sig.
Ja.
för muskelavslappnad har ju och han får ju panik. Så det han
as one would.
Ja, precis, så han lämnar och åker därifrån. Och så skriver han så här: vad hade ni gjort? Mm. Och så är det där en jättelång tråd där folk ger honom råd. Och vissa säger så här: men erkänn bara att det var du, vad hade du gjort? Och någon säger så här: ring henne nästa dag och säg att jag vaknade av att du sket på dig. Så vet jag.
Jag skyllde på henne. Ja, precis. Och det hade hon väl märkt om det var henne.
Ja, att han skulle ha smetat det på henne och åkt därifrån. Ja, det är en jätteäcklig tråd. Men jag vet inte om det är
varför är du och läser de där trådarna?
Ja, för det är en av de mer kända trådarna på Flashback.
Mm. Men det är en liknande story som när jag bodde nere i Kristianstad så hängde jag mycket med folk från Sölvesborg och sådär, så berättade de om en polare. Det är säkert de också så öppet med, men jag har inte koll på alla. Men han hade ju raggat upp en tjej, skulle borta match, dra hem till henne och han ligger där i sängen och förberett och allting. Hon är inne på toa och ska, jag vet inte, tvätta av smink eller vad de gör. Och han ska släppa en brakskit, men det var ju inte en brakskit. Så han ligger där naken och bara skiter ner hela täcket ju, medan hon är inne på toa. Han får ju panik, så han viker ihop detta, slänger på sig kläder och drar därifrån ur lägenheten medan hon är inne på dass ju. Mm. Så det är en liknande, kan man säga.
Mm. Fast varför ens lägga en brak? Alltså...
Om du är full, du vet, du har varit ute på krogen, jag har följt med en tjej, du vet, nu jävlar, nu ska det knullas.
Och så det kommer ju lukta när hon kommer ut ur badrummet.
Tror du man tänker på det när du har liksom tagit en raketfylla och så här liksom?
Ja, det gör
och så
det,
om det finns tillräckligt med tid så kan man öppna fönstret och vädra.
Ja, men hon är inne på toa och håller på. Det är klart att du släpper en brakskit.
Ja, man vet ju aldrig.
För du vill ju hellre släppa den innan än under akten. Mm. Eller hur? Så
eller
det är bättre att liksom få
alls
det gjort. Men ska du sitta där och pippa och så känner du värsta brakskiten på väg ut och hålla igen den? Vet du, jävla jobbigt.
Säg till när ni är klara med bajs stories.
Är det jobbigt för Ashkan?
Ashkan, sen när blev du...
Jag tycker det är jobbigt.
Nu tar han lite choklad här och ska mumsa.
Ska du gå och skita?
No, Ashkan is on another level.
Yeah.
He thinks about shit when he sees people posting
pictures
of food on Instagram.
När folk lägger upp bilder på mat på Instagram.
Det
enda mitt huvud säger när jag ser matbilder på Instagram, det är så här: this is the pre-picture of my poop.
Men och sen så tycker ni att jag är sjuk.
Förebilden på min avföring.
Det är lite
sluta lägga upp matbilder på Instagram. Det är äckligt.
But I mean, like, do you think about that when you see food? Because it's the same.
Nej,
thing.
Om det är professionellt lagad mat med kärlek och omtanke och det är vackert att titta på, det är en sak.
För det kommer inte bli till bajs sen.
Nej, men då kan jag i alla fall förtränga det.
Jordgubbarna där, Ashkan. Jordgubbarna där, titta på dem.
Nej. Nu associerar jag choklad till det. Tack vare Chang. Jag vill inte förstöra jordgubbar heller.
Nej, okej.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.